Hej, du lyssnar på podden Snutsnack och jag heter Hasse Brontén. Jag vill rikta ett väldigt stort tack till dig som lyssnar på podden. Förra veckan hade den en 10% ökning på lyssningen, vilket ju glädjer mig oerhört. Sen måste jag ju säga att jag slutar aldrig att förvånas över de händelser som våra poliser har varit med om. Idag heter min gäst Anders, han jobbar nu i Sundsvall. Berättar om en grej som man inte ens i sin vildaste fantasi tror ska hända en när man vaknar på morgonen. Jag blir givetvis jätteglad om du hänger med oss på Facebook eller på Instagram där vi heter Snutsnack. Jag vet att du kanske har skickat in ett tips på en gäst. Jag får väldigt många tips och jag är så glad och tacksam för det. Men jag hinner inte få undan allting. Det är bara jag. Och om du inte ens har fått ett svar så ber jag om ursäkt. Men jag försöker jobba undan. Jag roddar ju det här allting själv. Så det är, och jag har logistik inte min bästa del alltid. Men ha förtröstan. Snart dyker din önskegäst upp. Jag tar det kanske inte alltid i någon logisk ordning. Så är det. Var försiktig där ute nu och ha en riktigt trevlig lyssning. 13:10 Ja, då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Anders.
Oh, tack så mycket.
Ja, jag tog dig lite på liksom av surprise lite. Jag bara mailade dig helt enkelt och undrade om du ville vara gäst.
Ja, det var himla kul alltså. Ja. Har ju följt med en längre tid och hört inte alla avsnitt, men ganska många. Det är otroligt uppskattat.
Ja, vad kul. För du håller ju till i, ja, man säger väl Norrland om Sundsvall, va?
Ja, det tillhör väl Norrland, även fast det, ja, det är 40 mil från Stockholm, så det är bit.
Ja. Har du alltid huserat där? Är du uppvuxen där också?
Nej, uppväxt i södra förorten i Stockholm.
Alltså, det är så? Min
första karriär, jag blev polis på 80-talet då, så fram till 2001 så jobbade jag i Stockholm.
Ja, det var så.
Ja.
Men när du säger alltså, söder om söder då alltså?
Ja, Björkhagen och Bagarmossen närmare bestämt.
Ja, men det är ju precis där jag är uppvuxen. Ja.
Kärntorp. Jajamensan. Ja, där var man ju ofta på ungdomsgården den tiden.
Hur var din uppväxt då?
Nej, den var ganska hyfsad, det tycker jag. Uppväxt på, ja, det blir ju mitten, slutet av 70-talet när man var tonåring.
Ja.
Men bestämde mig ganska tidigt för den rollen jag har nu, att bli polis. Det var nog ganska tidigt då.
Någon speciell anledning till varför du kom på att det var ett yrke för dig?
Det har nog alltid funnits. Alltså, redan barnsben. Mm. Jag tror nästan redan innan jag började skolan var jag inriktad på det här. Och bli polis.
Okej.
Okay. Ja, det kom mycket tidigt och följde väl med hela skoltiden så att säga. Det fanns en inriktning på det här då.
Mm.
Så det var det militärtjänsten och man sökte precis efter militärtjänsten. Då var det ju neddragningar tidigt 80-tal på skolan.
Ja.
Man tog ju bara in, vad jag minns, 150 per år. Så. Jag sökte första gången 83 då.
Mm.
Och då fick man, jag gjorde alla tester så här, men då blev man inte uttagen till slut. Sen kom det lite annat emellan. Jag åkte på ett par svängar i FN-tjänster i utlandet.
Mm.
Och så sökte jag på nytt då, och då kom jag in på skolan.
Vilket år var det då?
Då var det 88.
Men alltså, är vi kursare då?
Vilket gick det? Ja, det gick två gånger 88. Jag gick i februarikursen.
Ja, då är du ett halvår före mig. Ja.
Ja.
Mm, för jag gick augusti.
Ja.
Ja, men där ser man. Då i alla fall spatserade vi runt på skolan samtidigt.
Ja, precis. Och sen även senare, när du jobbar på Norrmalm och GLG-gruppen. Så jag var ju på tunnelbanan mellan, och fram till 94 var jag på Tuck.
Det var ju en speciell enhet då, alltså tunnelbana. Var det första du blev placerad på nästan, eller?
Ja, jag var direkt placerad där. Ja, en speciell enhet med en otroligt trevlig tid. Jag håller väl med många som säger att den la man ner för den var alltför effektiv.
Det var så?
Ja, jag tror det.
Hur,
man slutade splittra av det.
Vad var ni satt att göra då, om vi ska beskriva det här, det man kallade för tuck då?
Alltså vi var ju egentligen någon form av stödresurs till övriga distrikt. Va? En huvuduppgift var ju med tunnelbanan och kommenderingar, men sen hade vi även radiobilar.
Mm.
Och då var ju Stockholm indelat i vaktdistrikt.
Mm.
Alltså från vaktdistrikt 1 som var Norrmalm till nummer 6 som var Vällingby.
Mm.
Så vi hade ju alltid radiobilar som rullade i de olika vaktdistrikten. Antingen var man norr om stan i Vällingby då som var VD6. Eller också var man i city, då hade man VD1 som var Norrmalm, 2 som var Östermalm, 3 som var Södermalm. Eller också var man söder, 4 och 5 som var Farsta respektive Skärholmen.
Och ni bytte om uppe vid Brunkebergstorg, va, satt ni?
Ja, uppe vid Brunkebergstorg så satt vakthavaren på tunnelbanan då, så hela turerna. Och huvudområdet där man var mycket, det var ju nere på Plattan.
Mm.
Vi hade alltid fotpatruller, både uniformerade och civila.
Varför trivdes du så bra då? Även,
ja, det var en otrolig sammanhållning. En otroligt arbetsvillig tid. Och jag skulle inte vilja ha den ogjort. Alltid. Alltså det var 110% engagemang av alla ihop. Det vill jag mena. Men allt var ju sin tid.
Ja, men så är det. Men då var ni tillgängliga längs alla tunnelbanestråk, så att säga. Och det var ju därför ni befann er i de olika distrikten, vaktdistrikten hela tiden. Jag kan tänka mig att det blev ju varierat, alltså bara rent miljömässigt så blev det ju betydligt mer varierat än att till exempel bara vara på VD1 då, som var normal.
Mm, ja, precis. Vi är väldigt blandning, alla typer av jobb också, så att säga. Och väldigt nära vakterna då i tunnelbanan, det var ju ABAB som stod där.
Just det.
På den tiden. Så det var ju nära och bra samarbete med dem. Och även det som vi ser idag i de här, vi säger, utsatta områdena som man har. Om vi tittar i Stockholm då, Tensta, Akalla, Hjulsta, Rinkeby, där var man ju ofta. Och det var ju även då, vill jag mena, första hälften av 90-talet förekom ju bilbränder och stenkastning mot polis. Va?
Mm.
Jag vet att VD6, Vällingbys radiobilar, var ju sällan de åkte in där efter midnatt för de fick sina bilar sönderslagna. De var det några bilar som rullade i området där efter midnatt, då var det ju oftast tunnelbanan eller piketen.
Så redan på den tiden då så kunde man ju se de här tendenserna då, menar du?
Ja, oja, det vill jag mena.
Mm.
Sen fanns det ju väldigt 90-talet, tycker jag. Det fanns ju otroligt mycket grova rån i Stockholm, post och bank. Mm. Då finns det ju inga pengar kvar på post och bank, så det går ju knappt att råna.
Nej,
och värdtransport. Det började ju också komma upp mycket av de här ganska tunga gängen. Maskeradligan, Ronald Reagan-ligan, Fitja Boys fanns ju en gruppering där ute.
Mm. Grimsta-gänget.
Ja. Det fanns ju ett. Och hade man brist på jobb, då åkte man ner till ett område. Och det känner ju du till, som heter Lugnets Industriområde. Det heter ju Hammarby Sjöstad nu.
Ja, precis.
Där var det ju fullt med. Ja, det var både folkklubbar, svartklubbar. Och flera MC-klubbar då. Bland annat de som senare blev Hells Angels Stockholm.
Just det, MC Sweden. Just det. Ja, det är ju intressant. Alltså, om du skulle beskriva för lyssnarna hur det såg ut där nere i Lugnets industriområde på den tiden. Det var ju egentligen bara baracker mer eller mindre med lite lokaler då uppbyggt. Det var ju ganska ruffigt område liksom, ruffigt.
Ja, det var väldigt ruffigt område. Det fanns ju naturligtvis vissa seriösa, det fanns ju mekaniska verkstäder och seriösa filmer också.
Mm.
Det var ju en herrans blandning bland de här, så att säga.
Mm.
Men man sökte sig vissa. Den fanns det också. Och jag minns en svartklubb som körde ganska ordentligt, och dit åkte man ju när stans, det fanns ju inga femställen i Stockholm på den tiden.
Nej.
De ställda stängde ju 3, men sen åkte man ju dit, va? För de körde ju till 7 eller senare på morgonen då.
Just det. Mm. Ja, vi var ju nere där ganska mycket också. Det var ju folk som var vakna på nätterna av olika anledningar. Var det inte så att man var på svartklubb så kanske man var vaken för att man hade tillfört kroppen någon form av preparat.
Så kan det vara.
Ja, och då stod man där nere. Ibland hittade man någon som stod i mörkret och meckade med någon gammal 240. Och det var inte sällan en amfetaminmissbrukare som höll på att mecka. Man var till förvånad hur mycket de meckade med grejer alltså.
Ja, otroligt. Och idag kan man ju inte ana att det har varit ett sånt område när man ser all den här i Hammarby Sjöstad.
Nej, men man kan förstå att de fick sanera mycket. Alltså, för det kändes som att det har nog runnit ner någon olja där i marken.
Ja, ja. Det tror jag också. Det sägs ju att Casco, limfabriken, hade ju sin stora fabrik där på 50-talet. Då. På den tiden var man väl inte så noga, utan det mesta av gammal färg och allt resten, det grävdes ju bara ner i marken.
Ja. Ja, då behövs det saneras. Men, ja. Men vad hände efter tunnelbanan då? Det låter ju som en spännande tid där. Och det är ju
tunnelbanan. Jag tyckte sen efter fotbolls-EM så började man börja byta chefer. Och det var flera som drog sig därifrån. Och till slut då, 94, så sökte jag mig till VD4 som var först där då.
Mm.
Sen, året efter 95 så slog man ihop. Blev det en omorganisation i Stockholm och då blev det Söderort.
Mm.
Med ett nytt polishus som fortfarande ligger i Västberga.
Just det.
Så där var jag. Fick svarmål som utbefäl där. Fick en tjänst 97 som utbefäl och var kvar till 2001. Och sen så träffade jag en av som blev min fru då. Och hon var här uppifrån. Och 2001 så gick tåget upp till Sundsvall då.
Okej, men hur var det att få en tjänst? Alltså, hittade du en tjänst där rätt snabbt? Eller hur länge dröjde det?
Ja, alltså jag blev... jag var ju uppe här och hälsade på min dåvarande svärmor. Mm. Och lärde känna han som var chef för ordningsavdelningen. Det var så att de dansade folkdans, han och min dåvarande svärmor. Mm. Så han visste mycket väl att jag var polis i Stockholm. I början av 2000-talet skulle de få anställa poliser. Det hade tydligen inte fått gjort på flertal år här i Sundsvall då. Man hade blivit lovad 12 stycken poliser. Så han ringde mig en höstdag, vill jag minnas. Vi hade två barn, började växa upp. Och min fru jobbade inom sjukvården då. Hon tyckte det var kul. Alltså, varför inte? Det var ganska mycket som hände i Stockholm runt 2000 med omorganisationer. Och man hade en stor omorganisation bland annat på länskommunikationscentralen.
Mm.
Och, alltså, jag tänkte, varför inte prova? Och då flyttade vi upp hit under sommaren 2001.
Vad skulle du säga den skillnaden som du märkte först med att jobba som polis till exempel på tunnelbanan i Stockholm eller att jobba som polis i Sundsvall? Var det någonting som du reagerade på?
Nej, kanske inte. Ja, det var ju folkmängden då så att säga. Sundsvall är fortfarande, det är ingen liten stad. Det är, man kan jämföra kanske en mellanstor stad då så att säga.
Mm.
Det går väl inte att jämföra med storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö allt på samma sätt. Men något som var unikt för storstäderna och framförallt Stockholm här i tjänstgjorde då, det var väl de här riktigt grova rånen, värdtransport, post och bank och de här riktigt organiserade ligorna, de fanns ju inte här uppe.
Nej.
Men annars vill jag påstå att alltså, krogmiljön, misshandel, slagsmål och framförallt narkotika, den var ingen skillnad på alls.
Nej, det tycker inte det.
Möjligtvis separatmässigt, men det som har varit stort här uppe och är fortfarande stort under alla år, det är ju hasch och amfetamin.
Mm.
Däremot har vi ganska lite heroin. Sen 4-5 år tillbaka så har ju kokainet slagits i fest där också.
Okej.
Ja.
Men jag tänker att jag har pratat med några andra som har flyttat liksom från Stockholm, att man menar på att man kan vara lite mer offensiv när man jobbar i Stockholm, för man vet att man trycker på röda knappen så kommer liksom folk rätt fort och sådär. Man måste vara lite kanske mer avvaktande när man jobbar på mindre ort. Men det är inget du har märkt i Sundsvall då?
Nej, inte i Sundsvall och i tätorten där. Men det är ju klart, alltså, vi är till och i Västernorrland. Och jag menar, man kommer upp längre, Kramfors, Sollefteå och runt om. Då är man kanske bara en bil också. Ja. Då kanske det blir lite annat arbetssätt också för som sagt, sträckan är ju längre naturligtvis.
Mm, nej, men såklart, såklart. Visst. Jag brukar alltid be min gäst ta med sig ett minne från sitt yrke som polis som har suttit kvar av en eller annan anledning. Vad har du tänkt kring det?
Ja, alltså det som jag tycker att åka radiobil, jag har i alla fall åkt radiobil. Nu sitter jag som jourande förundersökningsledare då. Mm. Jag blir som en liten polisiär åklagare då. Men jag åkte i alla fall radiobil i 26 år då, fram till 2016.
Ja, det
har dykt upp en del händelser.
Mm.
Men sen har jag gjort lite annat också då. Jobbar mycket ner i Malmö och Göteborg har gjort.
Mm.
Men en händelse som nog alltid kommer finnas på näthinnan, den hände här uppe i Sundsvall för ett antal år sedan.
Okay.
2009, en sommarkväll, en vanlig helgkväll, det är den som jag tänkte förära lyssnarna om.
Låt höra, vad hände den här kvällen i Sundsvall?
Börja som vanligt, en fredagkväll, utsättning, jag var ute och befäl. Vi åkte ut på stan. Det var som vanligt krogliv. I slutet av juni på den tiden så hade Sundsvall gatufesten. Och den skulle komma på nästkommande vecka. Det var ganska mycket folk ute och rörde på sig. Efter midnatt någon gång så fick vi ett anrop från Länskommunikationscentralen då. Ett ganska ordinärt jobb. Misshandel. Ja, strax sydväst kan man säga, någon mil om Sundsvall då.
Mm.
Där skulle mötas en kvinna då, och det hade varit något tjafs med hennes sambo och han hade slagit till henne. På vägen dit fick vi veta att han hade stuckit iväg med sin bil. De här hade varit på fest innan hos några grannar och han skulle vara berusad.
Mm.
Vi åkte ut två bilar och med anledning att han hade dragit iväg med sin bil också så hängde det på en hundbil då, en polis som med en hund då. Vi skulle få fatt på den här. Kommer ut dit på platsen och möter den här kvinnan. Det är väl kanske en normalgrad av misshandel. Hon har fått en, ja, vad säger man, dagsedel, en eller två så att säga, normalgraden. Men han har dragit iväg med bilen då, så det är väl det att vi ska försöka stoppa den här bilen som blir mest aktuella då.
Så fram till det här skedet så är det egentligen, alltså missförstå mig rätt, en normal misshandel så att säga, som du säkert har varit på ett antal gånger tidigare?
Ja, precis.
Okej, jag förstår.
Och vi ska ju se, den här bilen har ju stått hemma på tomten då. Han kör en Jeep, en sån här Grand Cherokee, en 2-tons fyrhjulsdriven bil. Vi ser ju sladdspåren när han gått, va? Och kan ganska lätt följa den här bilen och den har gått ner på en mindre väg som leder ner mot en fors. Där den är ganska populär bland fiskar, man brukar fiska lax och lite grann i den här forsen.
Okay.
Och den här vägen är avspärrad med en bom, men den här stora fyrhjulsdrivna bilen kan man ju se spåren, den har kört över en jordvall och så fortsatt ner.
Aha.
Vi kom ju inte efter med våra radiovilar där, så vi står där och pratar med varandra nu. Precis i samma ögonblick så kommer en fiskare upp där nerifrån. Han har stått och fiska. Så vi frågar honom, jo då, mycket riktigt. Sen. Det står någon större bil där nere. Sitter någon i, verkar sitta och sova. Ja, han åkte ner dit. Vi tänker, han har ju somnat där nere då. Så då ska vi smyga ner dit. Vi går till fot ner. Jag, hundföraren och en till då. Och framme på platsen är inte speciellt långt att gå. Nej, det är ju ingen bil kvar. Men vi ser kraftiga spår att han har kört därifrån.
Mm.
Det är besvikna förstås. Men börjar gå upp. Och den går i en rundel den här vägen. Man kan fortsätta och så kommer man upp igen. Vi går upp för en backe. Och ser ut mot en åker. En liten åkerlapp som är där. Och precis mitt där ute så står bilen. Mm. Och står mitt ute på åken.
Mm.
Vi går in i ett buskage där och tänker, ja, fan, vad gör vi nu? Vi har inga bilar med oss, ingenting. De står. Vi ser att det sitter någon i och någon rörelse är i den här bilen.
Mm.
Jag vet inte, det är några minuter kanske vi står där till slut och säger, ja, men vi måste ju vi måste ju framkalla någon rörelse och bestämma, ja men jag går ut och så går jag rakt mot mig. Får vi se vad han gör, antingen kör han i regel eller han kör mot mig eller så får vi se. Mm. Och det är ju ofta sådana här beslut man tar, alltså ett medvetet risktagande då kanske.
Just det.
Men ja, vi stod ju där som två, det hände ju ingenting. Han gick ut och han uppmärksammade mig ganska snabbt. Jag gick närmare mot bilen och när jag kom tillräckligt nära, kanske på 20-25 meter, då ser han att jag ser att han har någonting virat runt sitt huvud.
Aha.
Då ytterligare lite närmare och försökte få kontakt med honom. Han vevade ner rutan. Och jag hör till saken att det var en händelse några år tidigare. I hans hus har jag varit på ett jobb där, så jag visste ju mycket väl vem det här var.
Okay.
Han är före detta ordningsvakt i Sundsvall som har gjort här, och i hans hus hade en kvinna skjutit sig.
Okej.
Okay. Jag var på det jobbet. Så jag började prata med honom och så är också samtidigt att det han har virat runt huvudet, det bedömde jag, det var en grön tentylstabil.
Oj, oj, oj. Ursäkta om jag avbryter nu, men ska vi förklara också för de som inte vet vad det är för någonting? Vad är det för någonting?
Ja, det är ju en sprängstubin. Och grön, det är ju alltså en civil färg då. Det skiljer på färger här i Sverige. Och en grön färg i det militära till exempel, det är någonting som är blind. Någonting som är övning bara. Men i den civila verksamheten så är det en skarp.
Mm.
Och den bedömde jag att det var. Och då ja, förstod jag på något sätt att han hade väl sannolikt bestämt att ta sig själv av dagen.
Och nu flikar jag in här, men stubin för många är ju någonting som man tänder och sen så liksom fräser lite grann och så kommer det fram till det som sprängs så att säga.
Ja.
Men den här är ju liksom, sprängs ju direkt.
Ja, den kan kopplas till en detonator, alltså på elektriskt sätt spränger den här då. Det är ingenting man tänder på, då är man inne på kulstubin.
Just det, precis. Det här kan man ju spränga om man virar en sån här stubin runt ett träd, så kan man till exempel spränga av trädet liksom.
Ja, jajamensan. Jag har ju lite sprängutbildning som min militära tid då. Då använder vi ofta pentyl och spränga av små och större träd. Han var ganska aggressiv och ville inte prata. Och jag ville ju ha ur honom i bilen och komma till mig. Men jag började prata med honom och så nämnde jag den här händelsen några år tidigare. Och då var det som han drastiskt alltså bytte skepnad och blev väldigt, alltså, väldigt sinnad. Och nästan gråtmild. Vi hade väl ett prat med varandra. Samtidigt så hade min kollega, hundföraren, gått ja, en 90 graders vinkel runt om. Och vi, via radion hade vi pratat med varandra hur vi skulle göra nu. Då. Allt var från att skulle han smyga sig fram och jag avleda verksamheten. Och öppna dörren och skicka in hunden eller hur skulle vi göra? Jag kommer till det senare. Det var tur att vi inte gjorde något sånt.
Okej.
Okay. Jag pratade med honom. Det var nog ett utdrag. Vi fick en ganska bra kontakt, vilket jag bedömde. Så det var nog i 20-25 minuter. Han pratade om sitt liv. Han ville inte prata om händelser som hade hänt som gjorde att vi var där i natt. Att han hade skulder och etc. etc. då. Plötsligt, alltså som precis lika plötsligt som att han hade blivit väldigt sinnad, så bytte han attityd igen och blev väldigt, väldigt aggressiv.
Okej.
Okay. Och startade bilen också. Och då skilde jag kanske, ja, jag hade stått därifrån 15 meter. Och då skrek han bara till mig, du måste backa, backa. Och jag sa, jag kan inte backa. Ska jag backa måste du backa. Han var inne i backen i bilen och så påbörjade han att backa då. Och sen blev det en otrolig explosion.
Oj.
Så kraftig så att jag tappade luften. Jag hörde hur de ropade på radion, men det gick inte att svara.
Okej.
Och det här som man såg nu senast, som vi alla har sett på tv-händelserna i Beirut. Alltså med det här jättemolnet och som en svamp. Exakt så minns jag alltså. Det var en otrolig rökpelare. 70-100 meter upp i himlen och så med det här molnet.
Oj.
Senare har jag fått reda på och teknikerna som var där att han hade apterat bilen med minst 10 kilo sprängmedel.
Wow.
Och pentylsvinen hade sannolikt haft en elektronisk utlösare som hade utlöst.
Oj, 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 oj. Så du slängdes till marken då av tryckvågen?
Ja, ja. Och alltså när jag kom till sans så det var det liksom... Det var, av den här stora 2-tonsbilen eller 2,5 ton va, var det ingenting kvar. Det enda som stod kvar på åkermarken det var själva motorblocket. Resten var skjutsväck.
Men alltså du måste ha haft en oerhörd tur som inte fick några liksom, bildelar på det eller någonting.
Ja, det hade ju gått järnsplitter, metallsplitter i alla riktningar. Då.
Oh.
Och det var och jag hade inte blivit träffad av något sånt. För hade jag blivit det då hade man inte suttit där och kunnat prata med mig då. Det är en sak som är säker.
Wow, alltså han springer hela bilen och sig själv. Helt från ingenstans egentligen, förutom att han sa att han ville att du skulle backa då.
Ja, ja. Och vad jag tror, och nästan ganska säker, han var medveten om det här att han skulle gå upp i atomen. Han skulle försvinna helt och hållet. Men han ville ha någon som bevittnar det här. Men han var inte ute efter att skada oss, det är jag helt säker på. Va? Men vi säger som det här som jag nämnde tidigare, våra planer om hundföraren skulle smyga fram och öppna dörren. Då kan vi förstå vad som hade hänt.
Ja, absolut. Vad hände med hundföraren? Vad var han i det här läget när bilen exploderade?
Ja, vad kan man säga, 180 graders vinkel ifrån mig med hunden. Stod vid en lunga också. Jag kan inte direkt avståndet, men han sa att hans hund flög alltså upp från marken, nästan en meter rakt upp.
Oj, oj, oj.
Ja.
Men hur länge dröjde det från själva explosionen tills du liksom förstod vad som hade hänt och till du kunde liksom prata med ledningscentralen och så? Vad skulle du bedöma där?
Ja, ja någon minut eller... Det är jättesvårt att veta exakt tid. Och vår första tanke när jag fick kontakt med min kollega hundförande var att kan han ha smittit ut bakvägen och sprängt bilen direkt. Så vi gjorde, det brann ju lite små resten, det var ingen stor brand men det fanns ingenting kvar, det tyder mer eller mindre bara. Men så fort vi närmade oss så såg vi att det fanns ju ingenting kvar av bilen eller honom utan gräsmattan eller åkerstumpen som det var, den var ju täckt av splitter och små köttbitar.
Wow, du nämnde precis i början att du hade gjort FN-tjänst och sådär. Du sa att du hade också den här kunskapen om färgerna kring pentylstubin och sådär. Vad tror du det, kan det ha påverkat ditt sätt att agera, att du har den här vapenkännedomen och sådär? Eller vad händer i sånt här läge?
Ja, jag hoppas att all kunskap som man har fått då av olika saker, både vapen och sprängmedel och även annan kunskap. Jag brukar resonera så att all kunskap är nyttig kunskap som man bär med sig hela livet. Och man ska försöka utnyttja den kunskapen man har till det bästa.
Mm.
Det är ju lätt av anledningar så att säga att jag tyckte det var så roligt att jobba som ett utrymmefel också.
Mm.
Inte för att bestämma och visa handen utan verkligen ta till med min personal och utnyttja dem och deras kunskaper till att lösa problemet.
Mm.
För polisarbete är ju, det är om något så är det ju beror på samarbete så man måste få en bra produkt.
Just det. Vad händer rent polisiärt efter det här nu? Ni märker ju att bilen sprängs. Och vad gör man då rent polisiärt? Det här är ju såklart ett uppenbart självmord.
Vi redan tidigare och de har ju så en bit därifrån så hade ju räddningstjänsten redan landat och det fanns en ambulans också. De kom ju fram till den här platsen och för ambulansen var det inte så mycket att göra utan men räddningstjänsten de släckte det som brann fortfarande då. Sen var det i princip för dem att lämna. Platsen spärrades av här för teknisk undersökning.
Mm.
Och de här delarna som fanns, nu, jag vet inte, nu kanske jag blir lite för makaber, gick ju och samlades ihop.
Mm.
Alltså de här människoresterna som fanns kvar.
Mm.
För det skrevs ju en brottsanmälan också. Han hade ju framkallat fara för andra, för oss då, till exempel.
Mm.
Den skrevs ju visserligen av gentemot att den här som hade orsakat det vi avliden.
Mm.
Det blev ju ingen rättsprocess efteråt.
Nej, det är ju förståeligt då eftersom det misstänkte inte lever längre. Men jag tänker, visst är det makabert det du berättar att man ska plocka upp. Men det som är också nyttigt att veta är att någon måste ju göra det här.
Mm,
alltså
precis.
Det här måste ju ta som hand.
Och man kan inte förlita sig på att någon annan gör det, utan någon måste göra det. Jag vet ju från tiden, nu faller jag tillbaka med tunnelbanan.
Mm.
Alltså, vi var ju ofta fick ju åka på personunder tåg.
Mm.
Och då var ju räddningstjänsten var ju naturligtvis nere när man hade de hade jordat spårområdet, men vi var ju också ganska, vi fick ju ta reda på resterna.
Mm.
Så ja, det är väl en uppgift som man har haft genom åren, och jag vet inte vad man ska säga om man har lärt det, men någon måste göra det.
Hur har du reagerat på det här om du åker på till exempel ett självmordsförsök framför tåg och person under tåg? Hur har du reagerat på det personligen?
Ja, när man är på platsen så tror jag man agerar ganska professionellt och man gör precis det man ska.
Mm.
Och det här också att det här då är en person som kanske har med vett och vilja gjort det här.
Mm.
Jag tycker de svåraste jobben, tycker jag personligen, det är de här svåra trafikolyckorna, i synnerhet om det är barn inblandade.
Mm.
Där kanske en förare ibland eller ofta drogpåverkad eller berusad kommer upp till den sidan och krockat med den här fyrbarnsfamiljen eller tvåbarnsfamiljen.
Mm.
Alltså livet har blivit förändrat på en sekund för en hel familj som är totalt oskyldig.
Mm.
Den här som kastar sig framför tåg eller bil eller någonting må ju ha en otroligt tragisk historik och allting. Har ju ändå bestämt sig, så att säga.
Mm.
Jag har ju pratat med ett antal tåg- och tunnelbaneförare genom åren. Och vissa kanske kört på en och aldrig kunnat gå tillbaka till sitt arbete. Och vissa har kört på både 3 och 4 stycken.
Mm.
Där man har resonerat på ett sätt. Ja, men jag kör ju ett lok här med 20 vagnar som väger 100 ton. Jag kan omöjligt stanna det här på 10 meter.
Nej, det går inte.
Och hur jag än hade agerat så hade jag inte kunnat gjort någonting åt det.
Nej, just det. Men jag tänker på den här händelsen du berättar då i den här bilen som sprängs, som är helt ofattbart, som man inte i sin vildaste fantasi kan tro att man ska vara med om när man går på polisskolan eller kanske ens har jobbat några år. Vad hände när du liksom släckte lampan där på kvällen? Kan man överhuvudtaget liksom komma till ro efter en sån grej?
Ja, nu när det hände hade jag ju åtminstone varit polis i 25-tal år.
Ja.
Det var nog ingen problem. Det ser man ju, alltså de här primära behoven man har, alltså med mat och sen då, och utan det är ju sen då. Och det tror jag också att det är ett stort bra att polisen har blivit mycket bättre på att bearbeta. Att man får hjälp att bearbeta sådana här händelser.
Mm.
Efteråt med någon form av debriefing, samtal och man lägger det inte bara i sin ryggsäck obearbetad, va?
Just det, precis.
Det tror jag också. Så den här händelsen har ju fastnat på grund av att den var så otroligt dramatisk och framförallt den var helt oväntad. Va?
Oh.
Det här hade ju ingen av oss förväntat oss.
Nej.
Som jag sa precis i början, det var ju ett högst ordinärt jobb som händer varje dag, varje var någonstans i Sverige. Det spelar ingen roll om det är i Kalmar eller Göteborg eller uppe i Piteå.
Nej, så får folk...
Men det blev en helt oväntad upplösning.
Du Anders, det är det minsta man kan säga.
Ja,
jag har aldrig hört talas om att någon ens har varit på något liknande jobb när man spränger sig själv och en bil. Och det här tycker man nästan att det är så dramatiskt att man borde kanske ha läst om det eller någonting, men jag har faktiskt aldrig hört talas om den här historien.
Nej. Självmord brukar man ju, även massmedia brukar vara ganska försiktig och rapportera sånt.
Precis, helt otroligt. Men som du säger då, den här debriefingen och att poliser har släppt hela den här grejen om att bara lägga det i ryggsäcken och gå vidare, att det är någonting oerhört positivt att komma vidare.
Oh ja. Det behövs ju. För som polis, jag vill inte andra yrkeskategorier, men just man upplever ganska mycket saker som är för vanliga, alltså helt onormalt. Och den här förståelsen, den finns ju inom åren så att säga, och vi behöver ta hand om varandra. Och det tycker jag är synnerligen viktigt. Och där har vi blivit mycket, mycket bättre. Och det finns säkert kvar att göra, men...
Ja. Kommer du pensionera dig som polis, Anders?
Ja, det kommer jag göra.
Ångrar du ditt yrkesval någon gång?
Aldrig. Har aldrig gjort det.
Är det
jag
så?
Tycker
det
är... Ja, faktiskt. Och det är inget överdrivet eller någonting. Jag sitter nästan småskrattar. Skulle du fråga vem som helst som har jobbat med mig, vare sig i Stockholm eller här, så skulle du nog få exakt likadana svar.
Skulle du rekommendera unga människor idag att söka till polisen?
Ja, verkligen. Det är ett otroligt utmanande och roligt jobb. Och framförallt så att vara ordningspolis och jobba ute och få hjälpa allmänheten. För jag tycker att ibland så glöms den här allmänheten bort. Vad ska vi egentligen göra? Vi ska ju hjälpa folk som kanske fått sin cykel stulen eller bilen stulen, eller framförallt det här, man får inbrott i bostaden. Men lyssnar vi på våra politiker idag, så har man helt glömt bort den här vardagsbrottsligheten. Man pratar bara om den här riktigt, riktigt, riktigt grova. Naturligtvis måste vi jobba mot den också. Men det blir ju ett annat skede. Det är den man enda man pratar om.
Just det, gängen och skjutningarna och så vidare och så vidare. Ja.
Och om man ska titta, jag vill inte förringa de här allvarliga brotten och allting. Det ska naturligtvis bekämpas. Men de större flertalet av de människorna som bor i detta land drabbas ju inte av den sortens brott.
Nej, det är sant faktiskt. Utan det är mer som du säger, vardagsbrottsligheten, att man väspan försvinner eller cykeln eller källarförrådet är uppbrutet.
Man får inbrott på sitt sommarhus och allting, va? Att polisen verkligen kommer dit och att någon som bryr sig. Va? Sen tror jag att det finns en otrolig förståelse att inte ens polisen har en kristallkula. Kan se vem som har gjort det. Man måste ju ha någon form av spår, iakttagelse eller någonting för att gå vidare. Men det visar ju faktiskt att samhället försöker hjälpa. Det är det som är vår uppgift. Huvuduppgift skulle jag vilja säga.
Intressant tankegång där att det faktiskt är så. Men det är ju inte inbrott i källarförrådet som skapar några rubriker. Såklart. Och då är det som kommer lite i skymundan. Intressant tankegång. Vi brukar alltid runda av med att höra om du kollar på polisfilmer.
Ja då, det brukar jag göra. Beck-filmer har jag nog sett allihopa.
Ja.
Det har gått ner en viss avsnitt också.
Och du sitter inte och irriterar dig då på att det inte är...
Nej, det gör jag inte. Alltså, jag tycker de flesta är ganska välregisserade och är bra. Det tycker jag. Ja. Kan sitta och småskratta, men visst kan man ge kaffel, men, ja, men sådär, man kan inte vara dömande. Det är underhållning.
Ja, precis. Det är ju det. Har du någonting som du har sett på senare tid, eller du vill inte alls vara på senare tid, något som du kan rekommendera till lyssnarna som sticker ut?
Boktips kan jag rekommendera kanske.
Absolut, vad kul. Alltså,
ja, på mitten av 90-talet, jag var inne på det tidigare, det var ju mycket MC-klubbar och allting som fanns i Stockholm. Det fanns någonting som hette MC-kommissionen.
Just det.
I Stockholms city. Den drevs av en herre, och han är en före detta polis nu, men han har även skrivit böcker och manus till en hel del filmer. Tage Åström.
Han har även varit gäst i Snutsnack.
Jajamensan. Och han har jobbat ihop en del mer. Vi hade en MC-kommission i Söderort också, så vi hade en del samarbeten. Han skrev en bok som heter Den aningslöse. Den handlar ju om snutar, infiltratörer och undervärlden då, framförallt i Stockholm. Mycket läsvärd.
Kul.
Den avslutlöse. Precis. Av Tage Åström.
Och Tage har ju varit med och skrivit också till vad heter de? Inte Beck utan Falk. Johan Falk-filmerna har ju skrivit.
Falk-filmerna, manus.
Och ja, Tage var ju både känd och ökänd på sin tid.
Ja, en karaktäristisk herre. Såna, jag tror att samhället behöver såna här också, så att säga. Som, ja, på rätt sida om lagen. Och ja, det vill jag mena. Sen,
ja, det är kul. Jag jobbade med ett tag också. Och även, vi var ju programledare för Efterlyst ett tag tillsammans också.
Mm.
Så att, är det nästan som man får bjuda in han igen.
Ja, det tycker tills jag. Nu.
Han
det
har många
jag.
Historier.
Han är väl värd.
Ja. Sen Anders, måste jag ge dig cred för att du har ju liksom stockholmskan i behåll.
Okej, tack så mycket. Ja, jag har ju bott här 19 år nu. Ja. Lite försöker med bollen.
Ja, det är bra. Men, det är viktigt.
Den men när jag kommer ner till Stockholm, då får jag ju själv det för att jag pratar som en bondpojk.
Ja, men man, det, jag tycker den finns kvar ändå. Jag tycker att det är bra. Du har inte släppt den helt. Det får en
eloge. Tack så bra.
Ja.
Det värmer.
Ja, du, jag bugar och jag bockar. Tack för att jag fick stjäla en timme av din tid och att du delade med av de här oerhört dramatiska och spännande historien, Anders.
Mm. Ja, jag hoppas den blir uppskattad också. Jag tackar dig också. Jätteroligt att få vara med och delta.
Ja, vad roligt.
Så nu är det en timme till så börjar jobbet kalla.
Ja, då säger jag som jag brukar säga. Var försiktig där ute.
Jag lovar.
Ha det fint.
Ja, detsamma.
Hej.
Hej då med dig.